Nåd vare med er alla och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herre, vi har kommit till gudstjänsten för att höra vad du Gud, vår far och skapare. Du Herre Jesus, vår frälsare, och du helige Ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Herre, öppna våra hjärtan så att vi av ditt ord kan lära oss att sörja över vår synd och i liv och död tro på Jesus. Låt oss varje dag leva till din ära. Hör vår bön för Jesus, vår frälsares skull. Amen. Ja, den text som vi ska stanna inför, vår evangelietext, den berättar om två händelser. Hur Jesus för sina lärjungar än en gång talar om sitt förestående lidande och död och uppståndelse. Och också om den blinde tiggaren utanför Jeriko. Vi ser oförstående det 12 är för vad Jesus berättar för dem. Vad som ska ske med honom i Jerusalem under de närmaste dagarna. Men vi får också möta den blinde tiggaren som vet vem Jesus från Nazaret är. Och som inte tvekar för att tigga av mästaren något som ingen annan kan ge honom. Ja, tre gånger tidigare så har Lukas berättat om att Jesus hade förutsagt sin förestående död. Men inte vid något av dessa tillfällen hade han sagt att det skulle ske just i Jerusalem. Men den här gången så avslöjar han också att det ska ske efter vad profeterna har skrivit och förutsagt. Det är Jerusalem. Men lärjungarna är helt oförstående. Det verkar som att de är blockerade och inte är mottagliga för detta slag av information. Man lyssnar inte på det. De har vandrat i 3 år med Jesus och hade sett så mycket av hans kraft och förmåga. De hade sett honom göra tecken och under, hur han hade uppväckt till och med döda, och han hade helat människor från många slags sjukdomar. Visst var Gud med honom i allt vad han gjorde. Inte skulle det kunna hända honom något. Deras förnuft kunde inte förstå. De fattade inte vad han menade. Det var inte förrän efter hans uppståndelse som lärjungarna verkligen förstod vad Jesus hade talat med honom, med dem om. Lärjungarna trodde på Jesus och de älskade honom. Men de hade ännu inte förstått vad det innebar att han verkligen var Messias. De visste inte vem Jesus David såg verkligen var och vilket verk han hade att utföra. Ja, så är det med det mänskliga förnuftet. Det förstår inte Guds ords hemlighet. Förnuftet är precis lika blint som tiggarens ögon var utanför Jeriko innan Jesus öppnade. Det är genom tron vi förstår, skriver Hebreerbrevets författare. Genom tron förstår vi. Förnuftet hos den som inte tror kan till exempel inte förstå Guds ord om de dödas uppståndelse. Det är dårskap, säger man. Inte kan väl en kropp som har ruttnat i en grav verkligen uppstå igen. Inte kan väl en kropp som har sjunkit i havets djup en gång uppstod igen. Eller en kropp som har brunnit till aska i ett hus. Inte kan den uppstå igen. säger förnuftet. Hur är det med dopet? Inte kan väl syndernas förlåtelse erhållas genom att lite vatten ljus på huvudet på en människa och någon uttalar några ord från Bibeln? Förnuftet studsar mot detta. Nattvarden. Inte är det väl möjligt att syndernas förlåtelse kan mottagas genom att under bröd och vin? Inte kan det väl vara Jesu kropp och blod som räckes mig under sådana enkla omständigheter? Nej, säger förnuftet. Eller avlösning. Inte kan väl pastorns ord gälla när han säger att han förlåter dig alla dina synder? Nu måste det väl något mer till. Jag ska citera vad Luther säger. Jag förkunnar syndernas förlåtelse och avlöser dig på Kristi befallning. Då hör du ordet, men när du hört det och är avlöst från synden, så känner du likväl inte att Gud och hans änglar ler mot dig. Du vet inte av den fröjden som Herren talar om, att änglarna i himlen gläder sig över syndare som har omvänt sig. På samma sätt, när du har blivit död, har du fortfarande samma hud och kött som du hade före dopet. Skulle därför dessa två, avlösningen och dopet, inte vara giltigt? O nej, lär dig att säga: Gud har gett mig dopet. Gud har genom sitt ord avlöst mig. Därför tror jag fullt och fast, trots att jag inte ser eller känner mig, att Gud ler emot mig och kallar mig sitt barn, samt att de kära änglarna har en stor glädje över mig. Detta tror jag, säger jag, och har inte det minsta tvivel därom. Vill andra inte tro det, så betyder det ingenting. Jag vill tro det, ty Gud kan inte i sitt ord ljuga för mig. Så långt Luther. Men hörni, allt detta kan bara den förstå som har fått sina ögon öppnade genom den helige ande. Och det sker genom evangelium i ord och sakrament. Därför är det ju så oerhört viktigt att du vänder ditt öra till Guds ord. Därför att det heter att tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Tron kommer av predikan. En som hade fått sina andliga ögon öppnade, det var den blinde mannen utanför Jeriko. Han visste vem Jesus från Nasaret var. Och den här berättelsen, hörni, den har mycket att lära oss. Han visar oss att vi får tro, att vi får i tro och tillförsikt komma med våra önskningar till Jesus. Och vidare lär han oss att vi ska inte låta människor omkring oss hindra oss från att hålla oss till Jesus eller att komma till honom. Vi ska inte låta några hinder stå i vägen. Och dessutom så ser vi hur han i sin glädje prisar Gud för vad han fått vara med om. Och hur också andra människor prisar Gud för vad de har fått se vid det här tillfället. Det är en mycket kort och gripande berättelse som evangelisten Lukas ger oss här. Det sitter alltså en blind man utmed vägen där Jesus går fram. Han ser inte, men han hör andra människor gå förbi, och han frågar: vad är det som står på? Då får han höra: jo, det är Jesus från Nasaret som är på väg här. Vad gör han det då? Jo, genast så ropar han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och nu blir det pinsamt för folket. De som går där längst fram, tysta den där tiggaren. Men han låter sig inte hindras. Han vet ju vem Jesus är. Och han vet att Davids son är också den utlovade Messias. Han ropar bara ännu högre: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Han kände säkert till att när Messias kommer så sker det underliga saker runt honom. Han kände nog till vad skrifterna lärde: att blinda skulle se, lama skulle gå, spetälska skulle bli rena, döda skulle höra och döda skulle uppstå. Han trodde på detta. Nu vill han möta Jesus. Nu kommer han som jag tror på. Ingenting ska nu stoppa mig. Jag litar på att han vill ge mig min syn. Jesus kallar till sig mannen och frågar honom: vad är det du vill jag ska göra för dig? Den blinde är fortfarande blind. Men han står framför Jesus frimodig och glad. Han har trotsat alla som har försökt att tysta honom och hans bekännelse. Nu tigger han ännu en gång: Herre, gör så att jag kan se. Det är en naken bön han kommer med. Ingen bön som är inlindad i några märkvärdiga fraser. Nej. Han kommer inte med något märkvärdigt tal där han uppskattar hur Jesus från Nazaret har visat sin makt och styrka och vilken fin man han är. Nej. Han framlägger inga bevekelsegrunder för att Jesus ska bota honom. Han bara en enkel tiggare. Han gör precis som han brukar. Och nu tigger han Jesus som en tjänst: Herre, gör så att jag kan se. Och det är en bön som inte Jesus avvisar. Svaret kommer omgående: du får din syn. Din tro har frälst dig. Och genast kunde han se. Här får du och jag en underbar undervisning av den blinde tiggaren. Hans exempel borde få oss att med stor frimodighet i livets alla situationer i tro vända oss till Jesus. För det var i tro som den här mannen sökte Jesus. Det var i tro som han bad honom om hjälp. Och du får också tiga hos Jesus. När allt kommer omkring så är vi ju eländiga tiggare och ingenting annat. Vi har ingenting. Allt fattas oss när det kommer till kritan. Vi är både fattiga och vi är blinda. Men Jesus han tyckte om den bönen som han fick höra från den blinde. Och han vill att du och jag ska komma till honom med våra böner. Ni kommer ihåg hur han berättar om den där jobbiga änkan som låg på domaren och ville att han skulle ge henne rätt emot sin motpart. Nej, han vill inte prata med, bara avvisa mig. Men hon gav sig inte. Hon kom igen. Nej. Men till sist så blir han så trött på den här kärringen så han säger: om jag verkligen fruktar Gud eller människor, så bara får bli av med henne, så ska jag göra som hon vill. Och detta säger Jesus: så ska ni göra. Ta henne som exempel. tiggaren, han lät ingenting hindra. Han lät inte någon folkmarscha köra bort honom. Utan han går fram till Jesus och ber. Och han får också. Han får bönhöret. Så du behöver inte tänka på att du ska bli lite mer värdig att komma. Den där tiggaren, han har ju ingen värdighet. Du behöver inte tänka som så, jag måste nog bli lite bättre innan jag kan komma med några mera önskningar till Gud. Nej. Du behöver inte dölja någonting för honom. Du kan inte dölja någonting. Han har röntgenblick. Han ser rakt igenom dig. Han vet precis vad du är. Och han vet bättre än du själv vem du är. Och han har lovat att han ska ge dig allt det du tror ber honom om. Och först och främst så ger han dig det allra viktigaste, nämligen det eviga liv. Det eviga liv som är värt så oändligt mycket mer än allting annat. Det här jordelivet, det varar ett tag, men snart är det borta. Jag fyllde 70 år för ett tag sedan. Det är inte länge sedan, hörni, jag fyllde 50. Det går så otroligt snabbt. Men evigheten, den är lång. Och den, hörni, har vi löft om att få tillbringa med Herren och frälsaren. Låt oss tigga om hans nåd varje dag och glädja oss över att han ger oss det eviga livet. Jag skyndar till Jesus, frälsaren kär. Se i sitt ord han vägen oss lär. Och mitt ibland då står han ju här, ropande vänligt, kom. Saligt, saligt ska det bli förvisst, när vi renar från all synd och brist, alla tillsammans mötas till sist, hemma hos Herre Gud. Amen. Jag lovar vår Gud och välsignad i evighet, som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäster ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp och salighet in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.